En podcast från Sportbladet.
Det börjar dra ihop sig till finalen. Men först ut är Portugal mot Wales. Fotbollstider som dessa är festliga och visst tar man alla tillfällen i akt att duka upp lite extra fint för en lyckad matchpepp. På Cerezza.com hittar du allt du behöver för en lyckad middag med tusentals produkter från högkvalitativa varumärken. Låt Cerezza stå för förstklassiga köksprodukten för en lyckad middag, så får Ronaldo stå för underhållningen med vacker fotboll. Du som lyssnar på Sillypodden har 15% rabatt på hela sortimentet om du anger rabattkoden Sillypodden.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Då hälsar vi hemskt och varmt välkomna till Sillypodden här på Sportbladet. Jag heter Patrik Syk och mitt emot mig sitter Patrik Sjögren.
Det är sin semesteroutfit.
Ja, precis. På semester. Det är vi som är på den här bilden.
Ja, exakt.
Om ni tar upp eran telefon eller vad ni lyssnar på. Och så ser ni en grön bild. Det är vi.
Ja, det är vi. Det var en mysigt ögonblick när vi satt helt sådär. Sådär brukar vi sitta. Det är ingen konstruerad bild där. Vi sitter alltid i den där lilla boxen tillsammans. Jag på Patrik Syks ena knä och smeker honom om ryggen.
Det är ju roligt med bilder sådär. Att man ska alltid sitta mycket tajtare än vad som är naturligt.
Ja.
För det ser ju ändå såhär, ja men där sitter de liksom. Men det går ju inte att sitta så.
Nej, vi satt ganska tajt.
Ja, verkligen.
Nog om det som man brukar säga.
Nog om det. Min hjärna jobbade där för en, liksom en segway.
Ja, jag förstod det. Jag tänkte nu gå in och krossa den. För att du ska inte hitta en segway där.
Vem sitter tight?
Vem sitter tight?
Benteke kanske?
Ja, uppenbarligen inte.
Nej. Utan han sägs ju vara på gång, eller egentligen var klar för Crystal Palace.
Ja, det är din drömbild av det hela i alla fall. Det är väl det du allra helst vill just nu, kan jag ana. Som Liverpool-anhängare.
Jag har inget emot. Enligt The Guardian så ska klubbarna vara överens. Det är då Crystal Palace som ska köpa loss Christian Benteke från Liverpool för motsvarande ungefär 30 miljoner pund.
Crystal Palace som bjudit på precis alla anfallare som överhuvudtaget kan jogga och knappt kan jogga vid det här laget.
Så att... och det är en bra affär för dem.
Ja, herregud. Kanonaffär för dem. Det är väl en bra affär för Liverpool också.
Ja, verkligen. Och folk är ju väldigt upprörda eller bestört över det här priset. Men grejen är att 30 miljoner pund sommaren 2016 är inte vad 30 miljoner pund var ens sommaren 2015. Ännu mindre 2014. Det finns en person som heter Paul Tompkins som varje år sätter ihop ett tvärsnitt utav vad en spelare kostar. Och får då fram ungefär vad en spelarköpspund är värt. Det här har inget med valutan att göra. Det här har ju med hur mycket pengar som finns i ligan. Och man såg en liten dipp där någonstans runt 2008 när finanskrisen var. Priserna gick ner lite grann. Klubben hade lite mindre pengar. Men i alla fall fått fram ett inflationsindex då, som man producerar efter varje sommartransferfönster. Så att, jag har tagit fram här nu vad som då blev resultatet efter förra året. Och då ska man komma ihåg att inflationen har ju verkligen skenat sedan dess med det nya TV-avtalet som träder i kraft i den här säsongen. Så att klubbarna har ju mycket mer pengar den här sommaren än vad de hade förra. De som då är klara för Premier League.
Och då kostar spelarna per automatik mycket mer.
Ja, så är det. Vilken tror du är den dyraste spelaren som har spelat i Premier League enligt den här tabellen då, om man ser till vad han hade kostat idag med vad en transferpund är värd idag?
Då pratar vi igenom tiderna.
Vi pratar sen Premier League startade.
Men jag måste ju... Cherry var ju tidig och dyr, så att han känns som en kvalificerad gissning i alla fall.
Cherry är topp 10.
Han är topp 10 bara? Ja. Åh, herregud.
Jag kan säga att han är på sjunde plats.
Han är på sjunde plats. Är det här en nyare affär än det alltså?
Det är en nyare affär.
Ja, okej. Okay. Åh, herregud.
Jag kan säga att Cherry är den första, han är på sjunde plats som inte är Chelsea eller Manchester United.
Ja, det är på den nivån.
Ja.
Ja, nej, ge mig listan.
Ja, plats nummer ett, Andrei Shevchenko.
Ja, den gamla godingen.
Jajamän.
Han gav valuta för pengarna.
Han hade, om han hade köpts idag för motsvarande summa då, omvandlat i hur transferpundet ser ut, så hade han då kostat 82,897 miljoner pund. Mm. Alltså närmare 950 miljoner. För
rimligt.
För Shevchenko.
När Roman fick någonting för sig en kväll på yachten där.
Ja, 29 år gammal. Nästan exakt lika mycket som Wayne Rooney kostade som 18-åring när han kom till Manchester United. Också ungefär 82 miljoner pund. Och Rio Ferdinand till Manchester United. Också 82 miljoner pund faktiskt. Även om det var olika år där. Men omräknat till. Så att klubbarna har ju med sig det här också. Man ser ju.
Och där ser man väl Sir Alex storhet också, att han inte bara fostrade eget, utan att han, när han väl identifierade en talang, så var han beredd att betala så det skrek om det också.
Om vi jämför Rio Ferdinand eller Wayne Rooney, vad de har gjort för Manchester United med Andrei Shevchenko.
Ja, jo, så är det. Jo, de var ju bra affärer. Andrei Shevchenko var väl en dålig affär. Det är väl inte så svårt att sammanfatta det. Men det visar ju också att det handlar inte bara om att, du kan inte bara bygga och ha någon ideologisk teori om att du ska ta fram någon supergeneration, utan det handlar mycket om att använda de pengar du ser till att skaffa dig också.
Mm. Ja, det finns några, den mest sentida kan man säga som har kommit in, med tanke på att inflationen har varit så stark, att de har haft så mycket mer pengar, att spelarna har blivit så dyra. Så även om de här rekordaffärerna som man har sett de senaste åren, de tar sig liksom inte in på listan, utan då det spenderades som mest, det var ju runt där 2002 till 2005 när ja, men när det blev uppenbart att man faktiskt kunde köpa sig till framgång. Det liksom det blev ett liksom paradigmskifte där på något sätt. Men den nyaste, det är De Maria. Han kommer in på plats nummer 12 på listan. Jag gillar, min favorit här är ju Sean Wright Phillips, som idag skulle ha kostat 63 miljoner pund. Han är på plats 9. Och ska man då ta jämförelsen då med Benteke och vad han kostade då förra året när han gick till Liverpool, så då var 32,5 miljoner pund, så är han alltså på plats 80 på listan. Så att det var inte speciellt mycket pengar för Liverpool den gången. Det är faktiskt inte så
mindre nu.
Det är faktiskt inte så jätte, alltså 31 miljoner pund i år, det är ju inte ens i närheten av topp 100.
Nej.
Så att en klubb som Crystal Palace i den situationen köper en sån anfallare, det är en jättestor affär för dem och jättebra, men den är på inget sätt orimlig.
Nej, allt handlar ju om klubben får mer pengar, då blir spelarna dyrare, för att klubbarna kan betala så mycket pengar och de kommer kräva så mycket pengar. Det är ju inte svårare än så. Och då blir det ju, sett till klubbens ekonomi, inte dyrare däremot, utan det blir ju, summorna blir ju rimliga ändå. Mm. Man passar sig efter varandra.
Och därför ser vi också att Watford som nobbar 400 miljoner för Ighalo. Alltså att Ighalo överhuvudtaget skulle kosta så mycket pengar var ju otänkbart för ett år sedan.
Ja, det kan man säga. Det är fortfarande rätt otänkbart.
Det är fortfarande för mycket pengar för honom. Men det faktum att de kan nobba det helt iskallt. När man för ett par säsonger sedan fick världsspelare verkligen för de pengarna.
Ja, men då var det som sagt andra pengar. Då var 400 miljoner någonting annat.
Precis. Och det är
hoppas ni förstod det här, den här sifferporren som har pågått nu i några minuter.
Ja, det som är roligt också, man kan ta en lista. Om jag tar från plats ett och neråt vilka klubbar det är, så talar det också sitt tydliga språk. Alltså Chelsea, United, United, Chelsea, 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 Newcastle City, Chelsea, United, Chelsea, United, Arsenal, Chelsea, 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 Leeds. Och det var Rio Ferdinand första gången. Chelsea, Newcastle och Liverpool.
Vart är Manchester City, undrar man liksom? Det är det där.
Precis.
Det är intressant.
Det är väldigt intressant. Deras dyraste på den här listan är Kun Agüero då, som är på åttonde plats för motsvarande 65 miljoner.
Ja.
Så att de har liksom inte i närheten spenderat lika mycket.
De spenderade mycket på en gång, det var väl det. Men inte men sett till per spelare så blev det ju inte så mycket. Nej,
de har inte gjort de här absolut största affärerna. Däremot så köpte de ju väldigt många spelare för väldigt mycket pengar. Jag tror att skulle man, tittar man lite längre ner på andra halvan av den här topp 100-listan som finns publicerad, så hittar man nog rätt mycket City-spelare.
Men den där borde man ju använda mer när man säger att Mangala är Premier League-historiens dyraste försvarare.
Det är inte i närheten.
Nej, det är ju egentligen inte. Om man ser till liksom hur man egentligen borde se på det hela.
Mm. Även det som är intressant här också är att vi faktiskt har en mittback på plats 3.
Ja, absolut.
För att jag menar, det finns ju inga fler backar i närheten här på topp 20 som jag har skrivit ut.
Nej, och när den affären genomfördes ska man väl understryka också att då ansågs den helt uppåt väggarna och sensationellt märklig.
Så. Det finns faktiskt en till försvarare på topp 20, det är på plats 17, och det är Rio Ferdinand igen då till Leeds.
Han har gjort avtryck.
Ja, jo, men han var dyr. Han hade en bra agent.
Ja, han bra agent. Han var också ett bra köp. Så att det är väl ingen som kan klaga på de affärerna.
Det var ju
tills hans rygg gick sönder.
Ja, och medan vi ändå vi tror väl att Crystal Palace och Benteke, de skrev överens om de personliga detaljerna.
Det låter som han
också
har accepterat det här. Och det är väl det som har hängt på. Palace har ju tidigare fått bud accepterade också på Batshuayi och lite sådana här spelare. Ja. Men då har inte de varit lika sugna på att gå till Crystal Palace, som man säger så. Det verkar Benteke inse att han måste vara nu.
Ja, han har väl inte så många andra bud helt enkelt. Medan vi ändå är inne på eller på Crystal Palace då, så har de plockat in Mandanda från Marseille. Och det är ju också ett tecken på att inflationen i England ser inte ut riktigt likadant som den gör i resten av Europa. De har mer pengar där.
Sen är väl också tecken på att Marseille var tvungna att sälja. De hade väl mer eller mindre en deal med Mandanda att nu var det dags att gå. Och Mandanda ville som sagt väldigt, väldigt gärna hitta ett nytt äventyr. Han är inte purung längre. Och för summan blev ju, han kostade ju knappt någonting. Så att det handlar ju inte om det. Men det är en riktig klassvärvning. De som inte sett fransk fotboll förutom PSG bör ha ögonen öppna, för att det är en riktigt, riktigt bra målvakt. Ja. Sevärd också.
Verkligen. Spektakulär.
Spektakulär, det gillar vi ju.
Ja, verkligen. Nej, men det är ju, jag skulle peta in honom på en lista över de 10-15 bästa målvakterna i världen.
Ja, ja, mycket väl.
Någonstans där. Vilket är fantastiskt för en klubb som Crystal Palace.
Så är det.
Manchester City då, det har inte ryktats sådär asmycket sen Gundogan blev klar, men det börjar röra lite på sig. Pep hade sin första, han blev presenterad, var det igår eller i förrgår?
Ja.
Inför 7000 personer på en scen, blev då också...
Väldigt konstlat när han var klar ett halvår.
Ja, det är lite sådär. Blev då också...
Oh, vem kan det vara?
Ja. Blev då också intervjuad som sig bör av Liam Gallagher, vilket man ju alltid blir när man kommer och är en stor stjärna till Manchester City.
Ja, ända som Balotelli, det var väl då det började. Det var enda sättet för dem att få en intervju med Balotelli, tror jag, och faktiskt anlita Liam Gallagher, den brittiska tidningen som gjorde det. Det är genidraget.
Ja, det är en fantastisk
bra intervju också. Ja, väldigt, väldigt bra.
Fantastiskt.
Men, fyrverkerierna i badrummet, ja, hur tänkte du där? Ingen annan som riktigt kan ställa den frågan.
Nej. Ja, men det är ju också en kille som skulle ha gjort det själv.
Ja, absolut. Ja, han har en viss förståelse för det. Ja. Och även han är konfunderad.
Han dömer inte.
Nej, han undrar.
Ja. Manchester City ska ha budat på Torinos Bruno Pérez, mittbacken. Och Torino som då redan har tappat Kamil Glick. Man skulle kunna tänka sig själv att Brasse som Pérez blir rätt sugen när Pep hör av sig. Men det här öppnar ju framförallt för Pontus Jansson.
Ja, han behöver lira nu. Det känns som de har velat ha honom i startuppställningen hela året egentligen. Att när de väl skolat in honom, att de har haft en intention att spela honom, och nu öppnas ju möjligheterna också. Så det ser väldigt ljust ut.
Mm. Frågan är om de tappar då både Glick och Pérez.
Ja, vi får väl vänta in Pérez. Ja. Man är väl inte helt övertygad om att det där kommer gå lås än. Det är mycket rykten nu om Pep, som sagt. Helt plötsligt så visar han sig i Manchester, och då fick de engelska tidningarna för sig att nu är det dags att börja pumpa det där igen.
Ja, men vi kan ta det lite mer publikfriande ryktet. Ja. Så handlar ju om 750 miljoner för att få loss Toni Kroos då från Real Madrid. Ja, visst. Varför inte? Man vet ju aldrig ifall Real Madrid känner att de ska in en Paul Pogba där till exempel.
Ja, allt handlar väl om vad Real Madrid vill. Men det är intressant det som kommer nu. För nu är det väl James till PSG som ändå känns som det faktiskt skulle kunna hända.
Rimlig.
Ja, den känns rimlig, och man vill tro på den därför. Sen vet man inte riktigt hur mycket sanning det finns i det ändå. Men den känns väldigt rimlig, som du säger. Pogba verkar ju själv jobba för en flytt nu i alla fall. Så får vi se om Real... ser den galaktikopotentialen, det lär vi göra i så fall. Och i så fall kan de eventuellt röra på Toni Kroos, absolut. Sen är frågan om det hade varit en så bra affär för Real, om man sätter det sportsliga. För att Toni Kroos är en fullständigt bländande spelare och passar väl på många sätt bättre in där också än vad Pogba gör just nu.
Jag har ju verkligen tagit den där Xabi Alonso-rollen liksom, och styrde det här spelet från djupt i banan.
Jag har gått med på att även dra ner på sina egna, alltså sin egen bolltid och lite annat, accepterat den rollen på ett väldigt bra sätt. Pogba skulle ju komma in med en helt annan svansföring och kräva betydligt mer utrymme, vilket kanske skulle gå ut över en Luka Modric om de skulle spela med någon släpande tia där. Det vet man inte riktigt hur de tänker än, eller om han ska vara där till och med. De kanske har sett en sån lösning, men ja, han skulle kräva en lite större roll, och Florentino Pérez skulle definitivt kräva en betydligt större roll åt honom också, om han nu ska betala en miljard för honom.
Mm. Det är Det blir ett roligt pussel här.
Ja.
Därför att Manchester United är ju väldigt sugna på Paul Pogba.
Ja, det kan man säga.
Det kan vi vara rätt säkra på att de Absolut. Vill ha honom. Och då finns det ju alltså en möjlighet för Manchester City att snuva United på Pogba. För enligt då ESPN så vill ju Pogba helst till Real Madrid. Men de har inte riktigt råd. Vilket också är rimligt. Det är inte en klubb som har helt obegränsade tillgångar, typ PSG. Eller Manchester United för den delen. Med det kapitalet som de har. Men säljer de en Toni Kroos till Manchester City för kanske ännu lite mer pengar, så finansierar de hela sitt Pogba-köp. De har dessutom gjort upp frigjort plats i startelvan åt honom. Man får sin Galactico, politiken i Madrid går i lås, och City snuvar således Manchester United, värsta rivalen, på sitt topp transfer target för sommaren.
Jag gillar dina fantasikaruseller här.
Ja, men vad fan,
jag hoppar inte riktigt på dem bara.
Nej, men det är lite roligt pussel.
Det är ett roligt pussel. Sen tror jag att det är intressant att man pratar att värdeökningen har blivit så brutal i Premier League. Man undrar ju vad nästa världens dyraste spelare ska komma. För Gareth Bale gick ju bara precis om Ronaldo. Mm. Det kommer ju komma en...
Enligt Tottenham.
Men det får man nog tro på här. Och enligt de läckta dokumenten. Så de tror jag på.
Inte enligt Ronaldo.
Nej, precis. Men då undrar man vad reaktionen blir på världens dyraste spelare. Sen vad kommer han kosta nästa gång? För det kommer ju ofrånkomligen också skjuta i höjden. Och då undrar man om Real Madrid kommer råd med det. Samtidigt om Real nu ska få sin transfer ban från UEFA och inte kommer förhandla på två fönster efter det här, då kommer de ju kunna budgetera med det och även göra de här affärerna till det räkenskapsårets utgifter också. Precis. På ett sätt. Så visst tror jag att de har råd att lägga en dryg miljard på en Paul Pogba om de skulle vilja det. Medfinansierat då om att de säljer James först och främst. Jag tror att det räcker så till och med.
Ja, det kan det mycket väl göra.
Men jag gillar din fantasi.
Det är roligare att tänka sig att Pep sitter och smider på en plan för att sänka Mourinho.
Ja, det hade varit väldigt, väldigt roligt. Det håller jag verkligen med om. Och Pep måste väl börja agera, tycker man. För att sån fantastisk trupp har han ju inte. Och det är ju dags att kasta en tårt älskande Ivorian över bord snart också.
Ja, han lär väl inte spela många minuter. Han och Pep drar väl inte helt jämnt heller.
Nej, och det känns som han joggade sig bort från klubben i den där CL-matchen. Så att, ja, jag är förvånad att han fortfarande är kvar.
Vi har varit inne på James.
James.
James Rodriguez, som ju sägs vara på väg till PSG.
Ja.
Känns som ett rimligt steg för honom. Han har ju inte gjort någon glad i Real Madrid den här säsongen.
Står Xavi och Pastore och gråter floder.
Ja. Det tycker jag är lite grann om man vill ge Benitez en liten... Han fick ju väldigt mycket skit i början för att han bänkade James. Folk var så här, vad fan, han är ju för bra för
sig. Han är ju
en Galactico. Sen kommer Zidane in och fortsätter bänka James.
Och ta tillbaka Casemiro också. Ja, den defensiva rollen som Benitez tvingades ta bort av populisterna.
Ja, precis. Han fortsatt egentligen bara på Benitez spår.
Ja.
Och vinner Champions League med det.
Ja, men det man kan tänka om man ska vara konspiratorisk igen, det är väl att man kan väl anta att Benitez och Zidane satt tillsammans innan säsongen är faktiskt i samarbete. Han var ju ändå assisterande tränare.
Ja, men det är klart.
Ritade upp de här planerna. Sen blev populismens vindar för starka, för Perez sa väl ifrån där, kan man anta, mot Benitez att kan ta den där defensiva mittfältaren för att kasta in lite mer offensiv kraft. Så försvann den defensiva mittfältaren. Så kommer Zidane in som ingen kan ifrågasätta, till skillnad från Rafa Benitez. Och då helt plötsligt så går det bra att spela så igen. Så.
Ja, han... Zidane hade lite mer, vad säger man?
Legendary status kan man
ja,
kalla det.
Ja, precis. Han var inte lika känslig för den populistiska kritiken.
Nej, och han behövde inte vara det heller. Jag tycker det är nästan det viktigaste.
Han hade
något
annat att luta sig på. Det hade inte Benitez.
Benitez kanske inte var lika känslig heller, men hans jobb hängde på det. Och då är det klart att han blir känslig. Zidanes jobb hängde inte på det.
Precis. James på väg in till PSG. Unai Emery håller på att bygga om verkligen.
Ja, och det känns som att han bygger lite mer... Alltså innan James-affären kändes som att, jag tänker inte säga James, så kändes det som att han byggde lite mer realistiskt också. Kanske inte gjorde den här stjärnfyllda laget som de har försökt tidigare.
I Krusjovjak har han ju löst ut då via utköpsklausul från Sevilla. Och Hatem,
Ja, exakt. Hatten gillar man ju något fruktansvärt. Sen vet jag inte hur han ska få in hand med Di Maria. Det kommer bli slagsmål om de bollarna. Men Hatten gratis. Hatten Ben Arfa, och Newcastle-floppen som vi älskar. En av fotbollsvärldens mest sevärda spelare.
Ja, den är rolig. Säga. Det får man verkligen säga.
Och sen tar han med sin Sevilla-kompis, vilket känns som han vet vad han får där. Mm. Och sen har han ju, ska man vara väldigt tydlig med, en spelartrupp som är en av Europas bästa redan. Mm.
Nej, men Krusjovjak tycker jag känns väldigt spännande. Det är ju en spelare man såg, man har sett under EM, man har ju sett honom i Sevilla förstås, men framförallt när han har tagit den här ledarrollen verkligen. Det har ju funnits fler ledare i Sevilla, men han liksom, han sjunker ner djupt, han pekar åt alla. Varenda boll som slås så har han liksom pekat ut den redan. Du ska passa dit och du ska passa dit.
Han skriker Conte på bänken.
Ja, han är verkligen högljudd, och det blir intressant att se honom, alltså den typen av karaktär i det PSG som ju är väldigt mycket viljor och stjärnor på olika håll. Och sen blir det ju intressant att vad händer med liksom en Verratti till exempel, som har varit den spelaren i PSG och gjort det otroligt bra.
Hela mittfältet blir intressant om James kommer också. Pastore känns ju som han har fått sin sista chans nu på något sätt. Det känns som han var på väg in förra året, men ändå inte. Sen Matuidi påstås ju vara på väg bort, även fast de källorna ger jag inte mycket för. Han bör PSG också behålla, jag tror de inser det själva. Men sen, Thiago Motta blir inte yngre. Verratti är fortfarande briljant, och han ska man inte försöka kväva. Det är väl det som är risken om man tar in en kille som står och pekar på allting som du säger. Ja. Så det blir spännande att se hur de formerar det där, om de kanske inte kommer spela med tre anfallare helt plötsligt.
Ja, nej, precis. Nej, men Verratti, det var ju så roligt, det var någon som gjorde så här possession. Så var det, det var väl mot det var någon av Champions League-matchen, minns inte grad, det var motståndarlaget, de hade liksom 35% possession, och så PSG hade 30% possession, och så Verratti 35% possession.
Det är snygg.
Ja, men det är lite
men det ska han ha också.
Ja, men precis. Det känns som han har bollen hela tiden, ja, ibland.
Och det ska PSG. Han fan ha.
Det är en fantastisk spelare på många sätt. Van der Fiel har man gjort sig av med också. Zlatans kompis. Han ska till Fenerbahce. Som
fick inget Linderoth-mottagande. Han måste varit besviken.
Ja, eller hur? Men Fenerbahce gjorde ju också klart med den var det nu som de gjorde klart med samtidigt. Det var väl därför.
Skärtel ska ju vara på väg dit och
ja, sen... Nej, det var inte det, utan det var alltså, nu står det stilla i huvudet på mig för jag har inte skrivit ner det. Skitsamma. Vi går vidare. Victor Nilsson Lindelöf gjorde väl ett 3+ EM.
Ja, 2-3+, alltså sett till förväntningarna 3+, absolut, ja. Sett till den egentliga insatsen är det över 2+ EM.
Nu ska i alla fall Milan vara ja, nästa klubb som har gett sig in i jakten på den här signaturen. Den här signaturen är nog svårare att få loss än vad många tror. För jag tror att Benfica vill ha kvar honom, och jag tror han själv vill vara kvar. Han är i ett skede av sin fotbollskarriär där han behöver liksom en säsong i en startelva i en miljö han känner, och han ska ju vara kvar.
Ja, när man pratade med honom under EM så kändes det också som det, han var väldigt, väldigt inställd på att vara kvar. Och vi vet ju av erfarenhet att Benfica inte är en klubb man mobbar bort spelare ifrån. Om då Milan ska komma med sin obefintliga låtsasplånbok från Kina och försöka köpa loss Victor Nilsson Lindelöf, det kommer inte hända så länge inte Benfica absolut vill sälja och Lindelöf absolut vill gå, vilket ingenting som helst tyder på. Så att, ja, nej, han blir nog av allt att döma kvar en säsong till i alla fall.
Vad ser du för Lindelöf den här säsongen då i Benfica? Tar han den där första mittbacksplatsen?
Man hoppas, jag är inte lika säker som alla är. Det var skador förra säsongen och sådär. Så att vi får se. Men han är ju, har ju spelat så långt så att han i alla fall kommer rotera på de där platserna. Och det är värt en hel del om man spelar i Benfica, för det är inte vilken klubb som helst. Så att bara det kommer utveckla honom tillräckligt mycket, tror jag.
Vi har nämnt Glick som är klar för Monaco, ja. Vi har nämnt Krusjovjak som är klar för PSG, och även Milik, din favorit, målsumpa.
Ja, herregud vad usel han är.
Ska vara klar för Napoli.
Ja, det blir intressant att följa.
Från Ajax. Ja. Han har ju inte varit målsumpare i Ajax dock.
Väldigt, väldigt bra i Ajax.
Otroligt mycket mål i klubblaget.
Otroligt hyllad. Hade enorma förväntningar på sig inför polackernas EM. Men är ju på allvar en av turneringens sämsta avslutare. Nu efter senaste matchen kom det ut statistik på det där också. Alltså, han har ju bränt något fasansfullt mycket skott. Tveklöst så. Vi har sett tidigare tolkare mål i holländska ligan utan att det har exploderat i andra ligan. Så jag är väl extremt tveksam till hans förmåga. Då ska jag villigt medge att det enda jag sett av honom är ju i EM.
Ja, nej, man tittar ju väldigt sällan på holländska ligan nu för tiden.
Ja, det finns
den
liksom
går
ingen...
på någon kanal, va?
Ja, det gör den väl, och det kan vara kul att se Sam Larsson ibland, men i övrigt så finns det ju faktiskt tyvärr få anledningar att se på den holländska ligan.
Nej, för det, jag minns före EM att det pratades otroligt mycket om Milik, för att han skulle då glida fram där i Lewandowskis skugga, och då jämfördes det ju med Suarez bland annat och med Ibrahimovic.
Det kan bli så när man spelat i Ajax.
Ja, men precis, han hade då bättre statistik, bättre målsnitt än både Zlatan och Suarez i sin första säsong då i Ajax, och det talade ju om att det här var en blivande världsstriker, och det får vi väl se. Det har han väl potential att bli fortfarande, men han är ju inte det än.
Det var lite annan liga, framförallt Zlatan kom till för x antal år. Känns som Suarez hängde mål liksom på sista den här holländska vågen när det fortfarande var hyfsad kvalitet. Sen har det ju ebbat ut fullständigt. Det har vi ju sett också i det holländska landslaget som inte ens stod sig till EM, sensationellt nog, men skvallrar en del om holländsk fotboll mår nu. Mm. Så att det är inte den typ av liga längre.
Nej, och de stjärnorna som har kommit ur den holländska ligan som har varit de överlägset bästa spelarna där, till exempel en Memphis Depay, har ju inte kunnat leverera i en bättre liga.
Inte alls. Och en, vad hette han, som till och med har glömt nu, centrala mittfältaren som gick Barcelona från PSV, som hade enorma förväntningar på sig, som var lagkapten i PSV. Det säger allt att jag faktiskt har glömt det här namnet nu.
Mm. Ja, det står still i mitt huvud också. Men vi tar väl och använder holländska ligan som en liten...
Kör din segway. Så ska
min segway till Vincent Janssen, ja, som ju är på GFT Tottenham. De har höjt budet. De fick ett bud på 17 miljoner euro, är det den här rapporten är skriven i. Ni får hålla rätt på valutorna själva, men det är ni vana vid. Ibland pratar vi pund, ibland pratar vi euro, ibland pratar vi kronor. Vi gör inte det jobbet åt er. Tottenham ska i alla fall ha fått ett bud på 17 miljoner nobbat tidigare i veckan och ganska rappt höjt det till 20 miljoner. För det är inga pengar för ett Tottenham. Om de nu har identifierat en backup striker till Harry Kane, så kan säkert AZ klämma ut några extra kronor till där också, är lite bonus här och så vidare.
Och det var väl också 20 miljoner som sades när de nobbade 18 miljoner, att det var det som var the asking price. Ja. Så att vi får väl anta att det börjar närma sig nu. Han har varit ute officiellt också i intervjuer och beklagat sig över hur AZ har hanterat det här. Han har varit väldigt, väldigt upprörd över att han inte fått chansen att gå. Så att det här är en affär som jag tror kommer bli av, även fast vi har sett PSV stoppa Ola Toivonen från Liverpool en gång i tiden när det var lite samma situation. Men ja, det här lär hända.
Tack och lov för det.
Nej. Så jag kommer fundera hela podden på det här jäkla mittfältsnamnet nu. Jag kommer bli helt tokig på det här.
Ja, ni får höra av er till honom i efterhand.
Jag kommer komma på det 2 minuter efter att vi går ut i studion, vet både du och jag.
Ja, absolut. Vi går väl och tar en Kina-lunch sen efter kanske. Då kommer det mesta trilla ner.
Då ramlar det ner, ja.
Arsenal då?
Ja.
Liksom lite längre ner från gatan från White Hart Lane. De jagar också anfallare. Lacazette har ju varit namnet i flera fönster nu. Han ska då enligt Lyons president ingenstans, utan det ska vara Lukaku igen som Gunners har riktat in sig på. Och det känns väl rimligt, med frågan hur mycket de får betala för honom med tanke på hur priserna ser ut nu för tiden. Nu drabbar det ju ingen fattig i och för sig, och det vet ju Everton också som...
Men det var ju min största behållning nästan från din fina listgenomgång här. Det var ju det här att man har en bild av att Arsenal har ändrat sin strategi och börjat betala dyrt nu, med tanke på Mesut Özil och Alexis Sanchez och sådär. Men de var ju inte speciellt högt på den där listan. Så frågan är om man inte får omvärdera det där.
Mm. För att, jag har framförallt den där på Alexis Sanchez, vilket är väldigt intressant. För det liksom benämndes ju som en väldigt stor och väldigt dyr värvning. Han befinner sig, jag såg honom precis här, på plats 98. På plats 98. Han är alltså precis bakom Darren Bent till Spurs.
Ja, precis.
Alltså, ni hör. Det är alltså motsvarande vad spelare har kostat. Han är, så säger jag nu, ja, han är typ mitt emellan Darren Bent och Roberto Soldado till Spurs, vilket är lite intressant.
Ja, men då undrar man, för det kommer ju inte räcka att betala liksom plats 98 på listan i spelarpundvärde för att få loss Lukaku, utan de måste ju upp på, vad kan vi tro, topp 20 i alla fall, för att kunna röra på honom. Och då är frågan om Wenger har det i sig, med tanke på att han faktiskt inte har betalat så dyra summor om man ser till det där. Så att det är ju tveksamt. Lacazette skulle han ju förmodligen kunna få billigare om han verkligen gav sig fan på det. Men Lacazette är ju inte på något sätt en garanterad succé i Premier League. Det tror inte jag. Han var bra här om året. Han var inte särskilt bra den här säsongen av det jag såg. Så att Lukaku var en drömvärning för Wenger, en spelare som kan spela som Kalle Karlsson brukar tjata om, både felvänd och rättvänd, något Arsenal verkligen behöver. Men då får han punga ut för det här alltså, och det får vi se om han gör.
Helt klart, nu snöar jag in mig på listan, jag måste tillbaka med ett körschema, kära lyssnare. Everton i alla fall. Det var liksom Lukaku, du skulle brygga in oss till Komans nybygge då, på Merseyside. Axel Witsel ska ha nobbat bland annat Liverpool till Evertons stora förtjusning. Jag vet inte hur intresserade Liverpool var, men de har ju jagat centrala mittfältare, så säkert finns något intresse där. Både Witsel och Mata nämns till Everton just nu, och Axel Witsel, det ska nu stå mellan Napoli och Everton.
Ja, om det nu stämmer här, om han äntligen kommer loss nu, han har kämpat för det x antal år. Då känns det som en förnuftig pojke helt plötsligt. När han gick till Zenit så kändes det som en rätt klantig affär, för man visste att han kommer sitta fast där. Om man har identifierat Everton som en klubb där han kan utvecklas, så framförallt efter förra säsongen så undrar man vad han sett då. Men då känns det ju rätt smart gjort av honom, så att man kan väl hoppas att det är sant det där. Om det inte bara är lönen som har avgjort nu, att det är det som gör att de återstår.
Ja, för även Everton har mycket pengar.
Så är det.
Precis som alla de engelska klubbarna.
Och Ibrahim Afellay, för helvete.
Jaha, den jäveln. Stoke.
Ja, han hade enorma förväntningar på den till Barcelona. Han var ju liksom en av Eredivisies mest uppsnackade spelare. Han var en etablerad mittfältsmotor, en ledare. Han hade allting. Han kom gratis, hade väntat ut sitt kontrakt för att fritt kunna välja klubb. Han går till FC Barcelona och han är katastrofalt dålig. Så. Ja. Det var där jag gav upp den holländska ligan för all framtid. Det är därför jag också har förträngt hans numera skandalomsusare på så sätt namn.
Vet du vad? Jag gillar verkligen att du plockar upp honom just nu, för det leder oss ju in på Stoke.
Ja, det var ju helt osökt. Jag har ju låtsas att jag glömt bort hans namn. Nu presenterar jag det här ögonblicket för att ge dig de här legendariska bryggorna du alltid jobbar med.
Stoke som vill ha Nani.
Ja, det
här. Som har gjort ett väldigt bra EM så här långt. Och den här gillar man ju.
Ja, men den här gillar man. Älskar ju det som hänt med Stoke. Ja. Som blivit någon slags, ja men det Milan var tidigare på något sätt.
Ja, men Stoke Alona. Det...
Stoke Alona, exakt. Ja, även hoppas Nani blir anfallare då. För det är där han blomstrat nu i EM.
Ja.
Men får vi gå in och kriga med Bojan Krkić som en startplats.
Ja, men det är ju BMX-kedjan där framme. Som, hur blir den då med Nani som ska in också? Nej, den blir ju inte alls bra.
Nej, det blir inte alls bra, den faller ju. Och det är ju en kommersiell.
Det är ju synd tycker jag.
Absolut. Nej, men kul med Stoke som ju minst sagt har ändrat strategi om man säger så.
Ja, helt klart.
Förut var de i Island med sina långa enkast. EMs tråkigaste lag.
Ja, det är det ju.
Ja, det får man inte säga i det här landet.
Jo, det får man visst.
Ja, det är bra. Ja, nu är det Walesare alltså.
Men Wales spelar faktiskt ganska underhållande fotboll.
Ja, det gör de.
Jag säger bara, det är också en punkt på min lista här. Robson Cano.
Ja,
han är ju kontraktslös. Han gjorde hela 3 mål förra säsongen.
Ja, det är ju fantastiskt.
För sitt championship. Jag vet inte ens han kan spela för. Reading, kan ha varit det?
Jag vill säga Wigan, men jag...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vet inte heller. Vi får kolla upp det. Men den var ju fin, den tweeten. The proudest parents in the UK right now. Och så var det Brian Robson och Cano. Nono Vakko. Det var fantastiskt.
Jag har sett. Det var jättebra. Det är ett av fotbollsvärldens bästa namn ju, Robson Cano.
Ja, herregud, riktigt bra. Fantastiskt tweet. Reading, du har ju rätt ju.
Ja, det var det.
Ja.
Du ser, ibland
du kan,
blixten slår ner.
Ja.
Ibland.
Vi ska fokusera igen efter att ha suttit där på Ibrahim Afellay i 20 minuter.
Ja,
jag ingen aning vad jag har sagt på 20 minuter.
Det kändes som att jag brände en del hjärna på att plocka fram Redding ur järnbarken där också, för att nu kommer jag helt av mig. Jo, han är ju kontraktslös och det är så smidigt att ha ett kontrakt som går ut dagen före man gör en Cruyff-fint och ställer ett helt belgiskt försvar och gör ett av turneringens snyggaste mål.
Ja, och visar turneringens absolut sämsta försvarsinsats efter England vid Islands 2-1 mål.
Ja, alltså den är bedrövlig.
Alltså det räcker att du står där. Vad ska du ska nej, det går inte ens att prata om den försvarsinsatsen. Men man måste väl.
Vi får väl hänga, det är Denayer, Fellaini och Jordan Lukaku.
Jordan Lukaku som kom in och övertygade.
Ja, vi varnade ju för honom.
Ja, det
vi sa det att det var ju en svaghet i det belgiska laget. Ingen snack. Men faktum är att jag hade egentligen en annan segway från Everton.
Ja.
Och det var ju att vi skulle ta oss till Liverpool.
Ja,
ju har plockat in Mané. Som är klar och ser ut att bli av med Benteke. Men den längsta och mest utdragna ryktescirkusen handlar ju om den här polacken Zieliński, som väl inte har fått göra mer än ett par inhopp i EM, tror jag. Central mittfältare tillhör Udinese och Napoli ska vara väldigt sugna också. Men det roliga här är ju att Zieliński själv har gått ut och sagt att han vill inte spela för Napoli, han vill inte vara kvar i Italien, han vill till Liverpool, han vill ingen annanstans. Han har lagt upp YouTube-videos på sig själv i nästa säsongs Liverpool-tröja där han står och tränar frisparkar till exempel. Han är rätt sugen på den. Men Liverpool vill inte betala lika mycket som Napoli.
Han är en Ola Toivonen sits, kan man säga.
Så att det är. Och nu ser det faktiskt ut som att efter att han egentligen i stort sett var klar, trodde man, så känns det nu som att Napoli ändå blir de som går segrande i den här striden, för Liverpool vill inte betala de där extra, vad det nu handlar om, 4-5 miljoner eurona. Vilket ju är så lite pengar i det här sammanhanget, men säger väl också någonting om att de kanske inte ser honom som en startspelare heller, utan det är en ung, lovande central mittfältare som man är intresserad av.
Han har ju spelat högt spel, kan man säga, alltså han har gjort vad han kan för att tvinga fram affären, det får man säga, men när han ska till Napoli, det kommer ju bli problematiskt. De kommer ju rulla de här YouTube-videorna som du refererar till nu. Ett par säsonger i alla fall, så att, det är lite pinsamt det där. Man får vara lite mer professionell, tycker jag, sköta det bakom kulisserna.
Ja. Han har ju sitt eget namn förstås då också.
Självklart.
På Liverpool-tröjan när han står där. Han var sugen på den, men tyvärr så lär det inte bli av. Den spelaren som har snackats om, som Liverpool har använt lite grann, tror jag, som hävstång i den här affären, att men vi tittar också på Dahoud från Bayer Leverkusen. Men där gick ju Bayer Leverkusen ut och helt enkelt bara sa att han inte till salu. Och det spelar ingen roll vad ni...
Tysk effektivitet, ja. Det där är de ruskigt bra på. Ja.
Han är inte
Draxler, jaha, nej.
Nej, precis. Han är inte till salu. Och det var väl någonstans där som Udinese också kände att nähä.
Ja,
det
kanske man kan inte göra så.
Ja, precis. Inte bara det, men jaha, så att ert intresse för Dahoud, men då får ni nog hosta upp de där extra eurona för Zieliński, och det har man inte velat. Så nu ser man inte ut att få någon av dem. Det sköts sådär.
Det sköts sådär. Rulliansen i Liverpool fortfarande.
Ja, det är inte deras starkaste sida, just de här förhandlingarna.
Nej.
Det kan vi väl slå fast. Och då är ju frågan vad som händer med Joe Allen, som har varit väldigt bra i EM. Gjort en helt okej säsong, ofta från bänken. Där Sevilla ska ha varit liksom väldigt sugna på att plocka in honom, förmodligen då som en ersättare till Krusjovjak. Och jag skulle kunna tänka mig själv att Joe Allen skulle tycka att det var ändå lite sexigare än att gå tillbaka till Swansea, som visserligen han har väldigt mycket känslor för, men jag tror inte att han är färdig med sin tid ifrån Wales. Han kommer nog avsluta sin karriär i Wales igen, men vi får väl se. Om inte någon annan central mittfältare kommer in, så kommer nog Joe Allen bli kvar.
Ja, så känns det väl. Och vi har väl lite olika åsikter, du och jag, om Joe Allen, för att uttrycka det milt. Jag tror ju att han inte hade varit så uppskattad om han inte hade haft ett häftiga smeknamn faktiskt. Jag tror det har hjälpt honom lite.
The Welsh Pirlo.
The Welsh Pirlo. Det har varit The Welsh Xavi också.
Ja, han fick ju frågan en gång, för han föredrog att vara The Welsh Pirlo eller The Welsh Xavi. Så tyckte han ju var helt orimligt.
Ja, det hade han rätt i. Men jag tycker fortfarande att han är en sevärd spelare, men jag tycker fortfarande att han inte är en så produktiv spelare. Om man tittar på Wales landslag så är det ju Aaron Ramsey som står för alla avgörande bollar, de som faktiskt blir poänggivande. Jag tycker att Joe Allen är en fortfarande ganska mycket av en alibi-spelare. Det är fortfarande mycket sidled, det är fortfarande mycket, han är bolltrygg absolut, men det händer inte så mycket med bollen när han har den. Han är absolut en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare, men han har mycket kvar att utveckla. Jag tycker inte att han är en liksom en startspelare i ett sånt topplag som Liverpool vill tro att de ska vara, och det har väl de visat också genom att inte ge honom det fulla förtroendet.
Han har inte varit startspelare.
Nej, precis, så att därför tycker jag också att Sevilla, ja, jag är inte helt övertygad om att han skulle ta La Liga med storm heller på något sätt.
Nej, även att jag tror i och för sig att det är en liga som passar honom lite bättre.
Absolut, så är det väl. Han kommer få lite mer tid på sig också, men han måste fortfarande utveckla sin blick tycker jag på många sätt för att bli en mer avgörande spelare och leva upp till de här smeknamnen han har.
Mm. N'Golo Kanté. Vi skulle nämna också, vi var inne på Robson Cano där innan, att det är ju Leicester som han förhandlar med nu, och det är ju ganska bra att gå från att göra 3 mål för Reading till att skriva på för den regerande Premier League-mästaren.
Så är det väl, det blir väldigt intressant att se hur Leicester kommer landa sina affärer. De har ju gjort en enormt bra scouting tidigare, det är det de hyllas mest för. Nu känns det som att de är lite desperata att försöka bredda sin trupp för att kunna utmana på många sätt. Och jag tror det finns en risk att de står, att de inser efteråt att de kanske har slarvat lite i en del affärer och att de sen står med en bredare trupp än vad de har nytta av, säg om ett par år, och att det kommer straffa sig för dem. Så att jag är lite orolig för hur de jobbar just nu. Det känns som att de borde vara ännu lugnare än vad de är.
Det är en väldig skillnad att föra krig på flera fronter.
Ja, och man måste väl någonstans inse att man kommer inte spela hem Champions League i år. Jag tycker att det finns okej, man ska drömma, okej, man ska ta chansen nu när man
ska
har
inte
en.
Tro att Leicester-spelaren inte tror att de kommer vinna det
de
också.
De kommer tro det, absolut, men jag tror att det blir väldigt svårt. Så att, därför tycker jag att man ska vara lite mer realist kanske. Tråkigt nog.
Ja, och frågan är ju vad som händer med N'Golo Kanté.
Exakt, mannen som alla borde vilja ha, mannen som förmodligen alla vill ha, och mannen som kommer till ett väldigt billig penning. Så att han bör ju flytta på sig. Och
det råder väl ingen tvekan om att han kommer gå.
Ja, så känns det. Och jag tände ju lite på det här Real Madrid-ryktet, för att de spelar ju med en defensiv mittfältare, och de har ju haft Casemiro i en sån roll, och de har ingen större bredd där. Och det är den typ av spelare de har velat och tyckte om att värva tidigare. När de inte ska ta en Galactico, när de ska ha en krigande mittfältare, så gillar de att ta en etablerad spelare från Premier League. Nu är han väl inte så etablerad att han övertygat under flera säsonger, men han har ju övertygat enormt under en säsong och ingen större kostnad. Så att, jag skulle bli förvånad om de inte är med i kampen i alla fall. De borde vara det, tycker man.
Ja, verkligen. Det har ju kommit, det kommer ju rykten om Kanté i stort sett varje dag. Jag menar, man kan prata om många av de här spelarna, men den resan som han har gjort och till att vara kanske den viktigaste spelaren i det franska landslaget inför den här semifinalen.
Ja, det är det som är häftigt också. Han har inte bara lyckats i ett system. Vi pratar mycket om det, om Islands spelare nu, att de kommer, deras marknadsvärde kommer skjuta i höjden, och sen kommer folk bli förvånade att de inte är övertygade när de hamnar i ett lite mer otryggt system och ett lite mer friare roller. Men Kanté har ju visat att han klarar av det i Leicester och i franska landslaget nu. Franska landslaget där inte på något sätt har liksom varit en etablerad spelare heller ju. Och ändå kliver rakt in och blir en av de bästa spelarna i EM. Så att, sjukt imponerande.
Ja. Och det är just den här kvaliteten han har, att den här befinna sig överallt, verkligen ta jobbet, och sen ha kvalitet i båda fötterna när han väl har bollen och han väl finns där tillgänglig. Det finns ganska få sådana spelare på marknaden faktiskt som erbjuder det. Så det är klart att klubbarna står ju i kö. Det har ju pratats ju om alla topplag i England också förstås.
Men det är kul hur det går mode i sånt här tycker jag. För att det är liksom, nu ska vi bara ha spelande målvakter ett tag. Och sen så, men vi kanske ska ha någon målvakt som kan rädda också. Sen nu ska vi bara ha spelande mittbackar. Ja, men vad händer med de här försvarscheferna liksom? Mm. Nu är det de som blir attraktiva. Samma defensiva mittfältare. Ja, men de måste kunna hantera boll lika bra. De måste vara lika bra på djupledsbollarna som Toni Kroos är. Ja, men sen kommer en Blaise Matuidi in och är liksom ganska hopplös på många sätt, men blir extremt nyttig. Och det känns som en chock för hela PSG att jäklar vilket jobb han gör. Han måste ju få spela. Och Kanté, det blir ju samma sak. Casemiro, som ju inte är en realspelare på många sätt, men nej, i den rollen inser de helt plötsligt att vi måste ha honom för att vinna Champions League. Han är en av de viktigaste spelarna i systemet. Och då helt plötsligt så finns det ganska få av dem kvar.
Kanté
för
att är ju en uppgradering på Casemiro.
Så är det ju, absolut. Han kan mer än vad Casemiro kan. Men det jag menar är att det finns ganska få av de här, framförallt box-till-box-spelarna. Därför tycker man också att Renato Sanchez som kommer fram nu är så extremt intressant, för han har ju boll i sig minst sagt, men han har också det här arbetsmoralen så länge han får spela centralt. Han har inte så mycket arbetsmoral när han satt ut honom på vänsterkanten, kan man väl säga.
Det kändes som att han inte riktigt var lika trygg där helt enkelt i vart han skulle befinna sig.
Alltså, han blev livrädd ut där
ute. Han såg lite förvirrad ut faktiskt.
Ja, minst sagt.
Och det tycker man ju kanske, det ska man inte säga att det är den enklaste rollen att ta, för du, ja, men du ska utmana och du ska göra dig spelbar, bredda, och sen ska du utmana och hitta på något. Det är väl egentligen, nu förenklar jag ju ganska mycket arbetsbeskrivningen här, men jag drog på ganska stora växlar i en podden igår. Jag gick lite väl långt kanske och sa, men jag fick ändå känslan av att Renato Sanchez, he's bringing box to box back.
Ja, så är det.
Jag menar,
ja, men det är det jag är ute efter också.
Det är ganska stor ord att lägga på en 18-åring.
Ja, så är det, men spelstilen finns ju knappt längre. Alltså, den är ju avrationaliserad. Vi har Albin Ekdal som ju extremt viktigt svenska landslaget, som ju är en sån spelare, ja. Men tittar man i toppklubbarna så är det ju inte så mycket sånt längre.
Nej, utan där har man ju liksom haft specialister. Man har haft en Juan Mata som står där uppe och sköter finliret, och sen så har man haft en Matic bakom då, som har fått ta städjobbet, och så har man liksom haft det uppdelat så. Men vi har ju också sett framförallt i de engelska lagen vad som hänt när det fanns en box-to-box i varenda lagen. Paul Scholes i United, en Lampard i Chelsea, en Gerrard i Liverpool. Och vilka hål de har lämnat efter sig när man skulle då ersätta dem med liksom tydligare rollspelare.
Med
två spelare där. Hur mycket sämre det har gått?
Ja, men det man tyckte var Pogbas storhet när han kom fram också. Att han kunde vara ner och städa, och sen helt plötsligt var han först in i boxen på ett inlägg. Liksom. Så att, men det tycker jag att han har tappat lite tyvärr. Men den box to box is back, det kan vi väl konstatera. Ja,
och vi älskar Renato Sanchez.
Ja, herregud.
Men vi var på Leicester. Jag tänkte kasta in en fråga från Anton Adamsson. Han undrar, stannar Vardy och Mahrez? Kanté känns förlorad väl? Ja, Kanté känns förlorad. Men det intressanta är, Vardy har ju tackat nej till Arsenal. Jag tror han blir kvar.
Ja, det antyder på att han blir kvar. Real kommer inte gå in och vilja ha Jamie Vardy. Det var en Arsenal-grej om någonting.
Ja, precis. Men det intressanta är ju Mahrez.
Ja, herregud.
För att det pratas så otroligt lite. Och vart ska han... Kan de hålla kvar honom?
Ja, men det man får vibbar av, det är att det är någon så här, att de har gjort en klassisk John Stones överenskommelse. Nu blir det inte som en John Stones riktigt, men den här, ja, men stanna nu så får du gå sen för det. Det kan ju finnas så, och att det finns en klausul, nu är jag väldigt konspiratorisk här, men att det finns en klausul till nästa sommar som är en ganska låg penning, så att han vet att då kan han växla ut en hel del själv också, och han är säker på att det blir en affär då. För det finns liksom, och anledningen till att jag kommer med den här märkliga, väldigt lösa teorin, det är ju att jag har ingen logisk förklaring. Man har ju funderat på det här, varför är det så tyst? Och jag kommer inte fram till någonting.
Nej, det är väldigt märkligt. Vi diskuterade förra veckan också ifall det kanske, antingen att det är någonting som är klart,
ja.
Och det är en agent som inte behöver liksom jobba med det, och därför händer det inte, för det finns mycket andra att skriva om.
Men tidningarna borde ändå jobba. Han borde ändå vara en...
De borde göra sitt jobb.
Ja, men, exakt. Han borde vara första sidestoff. Liksom. Han är ju inte svår att placera de största klubbarna. Så att det är väldigt, väldigt konstigt alltihop.
Verkligen. Nu ska vi se. Nu var jag inne här på en fråga också nu. Tillbaks till körschemat då.
Ja.
Igen.
Du var inne på Ibrahim Afellays Wikipedia-sida.
Ja, precis.
Aren't we all?
Det är så vi jobbar. Hör nu. Jag har faktiskt kört slut på mitt körschema.
Ja.
Det var därför jag blev så förvirrad. Vart fan var vi någonstans? Nej, vi var klara.
Men Newcastle.
Newcastle. Ja,
någonting måste sägas om Newcastle. Ja. Ja, men Dwight Gale nu. Ja. Samtidigt som de får loss får man beskriva Townsend. De blir av med honom. Och den lönekostaren. Jag tycker Newcastle har agerat väldigt intelligent för en gångs skull här under den första delen av transferfönstret. Jag tycker det ser lovande ut för deras del. Som någon skrev på Twitter, de borde jogga hem Championship nu. Så lätt blir det ju inte. Men för en gångs skull känns det som det händer positiva och ansvarsfulla saker i Newcastle United, och det är väl värt att uppmärksamma. Så Fredrik Jönsson blir glad.
Framförallt så har de fått in Matt Ritchie från Bournemouth. Och det... ställer sig många frågor. Varför väljer han att gå ner till, till Championship, som ju var så bra i Premier League. Alltså det är ju verkligen Premier League-klass. Men någonstans så tror han väl på Benitez projekt här.
Det gör han väl. Någonstans är Newcastle fortfarande en väldigt attraktiv klubb för brittiska spelare. Mm. Det är status att spela till Newcastle. Vi såg också på den där fina listan du hade att det var väl två Newcastle-spelare bland de absolut dyraste genom tiderna. Ja. Vilket också visar att, vilket vi visste såklart, att det finns pengar där. Så att det är klart förvånande på ett sätt, men ja, inte helt... helt ologiskt.
Då kan man ändå säga att Newcastle, som då är andra divisionslag, redan gjort klart med Matt Ritchie, Dwight Gale och målvakten Mats Sells. Ja. Det är ganska bra jobbat.
Och... ja, det är bra affärer. Det är ja. Liksom, det känns som spelare som inte är fantasispelare på något sätt, men som man vet kommer gå in och göra ett bra jobb i Championship. Som också vet själva vad Championship handlar om. Så att jag tror att det är väldigt, väldigt smart affär. Mm.
Ja, det ska bli det är ju också så här att man förstår ju att det är en viss typ av spelare som funkar i Championship. Det är en väldigt speciell liga. Det är
utan Joel Xavi skulle få problem, tror jag.
Ja, det skulle han. Och jag skulle säga att det är den bästa andra divisionen i världen. Just för jag tror inte att något av de andra, möjligtvis den liksom Bundesliga, några av klubbarna där skulle gå in, men det är svårt att möta de här jävla lagen, och den fotbollen de spelar i, det vansinnestempot och egentligen utan så mycket, ja. Så mycket annat.
Jag vet inte om det är den bästa ligan, men det är den svåraste ligan där det förmodligen. Ja. Det spelas ju inte den bästa fotbollen i Championship, om man
nej, säger det är inte så.
Så
vacker fotboll.
Nej.
Men den är ju väldigt underhållande.
Ja, och effektiv på sitt sätt.
Ja. Nej, men det ser man ju väldigt ofta i England, hur Championship-lag slår ut Premier League-lag ur kupper och sådär. I högre utsträckning än man ser i andra länder.
Och sen så tror jag också att det kan finnas en viss förklaring i det, att Premier League-lagen är faktiskt svagare generellt än vad många topplag i andra länder.
Ja, så är det.
Tycker jag faktiskt.
Ja. Men visst, ska vi hylla Newcastle? Jag tycker framförallt Dwight Gale i all ära, men att man fått loss Matt Ritchie är det är förvånande faktiskt att de lyckas med det, ja. Om jag ska vara riktigt ärlig. Frågor var det. Vi har fått en från David Malmström här. Hur ska United få ihop laget med så många nyförvärv? Vi har ju faktiskt inte ens pratat Zlatan, som har blivit klar sen.
Det känns så sönderpratat, trots att det hände i det. Fredags.
Ja. Vi har stått i tv. Den ligger väl ute nu, vår Zlatans special. Vi får väl pusha lite för den då. Vi spelade in, du, jag och Kalle Karlsson. Det finns i Aftonbladet Plus Premium. Pratar i typ 45 minuter bara Zlatan och United. Det är väl värt en... jag vet inte vad det kostar. Men det är väl värt pengarna att gå in och lyssna på.
Jag vet inte vad det kostar, men det är väl värt pengarna.
Ja.
Som försäljare, det är härligt.
det är mitt jobb. David Malmström skriver som sagt hur United ska få ihop lag med små nyförvärv. Zlatan in och Mkhitaryan får vi också räkna in då. Han är ju klar. Pogba kan vi inte räkna in.
Nej,
som vi hörde tidigare i podden.
Så många nyförvärv kanske de inte har. Zlatan är inte helt svår att placera vart han ska vara. Om vi säger att Mourinho ska spela en 4-3-3 som vi väl inne på. Så Mkhitaryan har väl också en ganska naturlig plats när man skickar hem en Juan Mata, vilket vi får anta att man gör.
Ja. Nej, men han kommer ju spela där till höger bakom Zlatan och sen Martial till vänster bakom Zlatan. Och Marcus Rashford, som sig bör i hans ålder, spela när tillfälle ges.
Ja.
Därför att det tror jag är det nyttigaste för en kille i hans ålder precis just nu. Han behöver inte spela 64 matcher nästa säsong, eller vad det blir nu.
Nej, man har sett det också, det finns ju problem när folk slår igenom för tidigt. Jag har sett det inte minst på Wayne Rooney, att alltså, du får inte en längre karriär, du får snarare en
ja, den
liksom,
bara, den
förskjuter
bara
en karriär liksom, så att du tvingas sluta i en tidigare ålder. Så att det finns ingen som helst anledning att skrika efter att Marcus Rashford ska spela 60 matcher den här säsongen, utan det är bättre att han gör 20 viktiga matcher där han får en viktig roll.
Det intressantaste där är ju att Wayne Rooney inte är en av fronttrean.
Ja,
och har han ju varit de senaste, vad är det? Han kom som 18-åring och han är 30 idag, så det är 12 år han har spelat där framme.
Så är det väl, men han förtjänar inte den platsen längre. Han har ju spelat sig bort, det är ju ingen snack om saken. Sen får vi väl se.
Rätt länge sen faktiskt,
ja, så är det.
Som han förtjänade den platsen, känns det som.
Men vi får väl se om han blir en central mittfältare. Det känns väl inte helt otroligt att de försöker med det i alla fall. Och han förtjänar väl på ett sätt, om man ska vara lite nostalgisk, chansen att spela sig kvar också.
Patrick Sales, den här är lite intressant. Några ord om Celtics styrkebesked när man blåste hela Premier League på megatalangen Dembélé. Och det är inte Dembélé från Tottenham, utan det är alltså Dembélé från Fulham. Också 18 tror jag. Som har gjort det väldigt, väldigt bra där i Championship och är nu klar för Celtic, där Brendan Rodgers ju förmodligen har någon slags dragningskraft kvar efter sin tid i Liverpool och Swansea.
Någonting är det, för det är ju ett idiotiskt steg att ta om du ska utvecklas som fotbollsspelare, kan jag tycka. Jag vet inte, det är inte så många som åker till Skottland och vänder och kommer att övertyga de största klubbarna sen. Det känns som det är svårt, så att, det känns naivt och klantigt och konstigt. Även fast det är såklart ett styrkebesked av Celtic.
Vi tar en fråga från Alexander Ådjärs. Han sköt upp AFC Wimbledon, men vart går Adebayo Akinfenwa nu? Han är väl stekhet på marknaden. Han har väl sitt företag där som ja, han ska lägga lite mer tid på.
Den gigantiska fotbollsspelaren.
Vad är han säljer? Jag kommer inte ihåg vad fan det är. Det är något jävligt random i alla fall.
Ut på att han semestret i LA av allt att döma, och han har tagit lite bilder med Steven Gerrard och vad det nu var. Så att, ja, jag tror fortfarande många tvivlar på att hans kropp är en fotbollskropp, och det är väl svårt att lasta dem för det. Men intressant.
Han gör ju sina mål.
Ja, och han har ju övertygat i de lägre divisionerna. Så är det ju. Han har ju fortfarande inte slagit sig in i Premier League riktigt. Men han är ju en profil. Han är ju en kille marknadsavdelningen kan göra en hel del kul med, så att ja, finns många skäl att värva honom ändå.
Han har ju, alltså går man igenom alla hans lag här, så är det ju, det är ju fantastiskt. Han skulle spela för otroligt många lag. Han började som ungdom i Watford, kom till FK Atlantas, Barrytown, Boston United, Leyton Orient, Rushden and Diamonds, Doncaster Rovers, Torquay United, Swansea City, Millwall, Northampton, Gillingham, Northampton igen, Gillingham igen, och sen då Wimbledon i två säsonger. Och nu får vi väl se, han har ju inte lagt av.
Nej, det har han inte gjort. Men de
så
som
det
inte...
blir väl något League One-lag som behöver...
Så lär det bli, något mer till den där listan.
Target.
De som är obekanta med honom kan väl beskriva honom som, han är lika stor som Tim Wiese, för att inte när Tim Wiese var landslagsmålare för Tyskland, utan när Tim Wiese är professionell MMA, eller MMA, wrestling fighter nu.
Precis, nej, men han har ju sitt klädmärke där, Beast Mode On.
Ja, det är nog inga kläder som passar mig, han känns av.
Nej, det, precis. Han kan bänkpressa 200 kilo.
Ja, det kan jag däremot
enligt Wikipedia. Jag var tvungen att gå in på Wikipedia.
Ja, jag förstod det. Det var ju redan där på Affelais sida, så att det var ju bara ett klick bort.
Precis. Eller rättare sagt, jag hade hela Akinfenwas karriär i huvudet.
Alla, ja, absolut, absolut.
Vi tar en till fråga. Ja, den här är lite spännande för till dig. JRs har skrivit: Sjögren kan ju än en gång berätta för oss hur mycket klubbar kan tjäna på tröjförsäljning.
Ja, men man lutar sig mot den myten när Real värvade Beckham, att de skulle ha betalat av den summan på en vecka. Det är väl inte riktigt sant. Problemet är när folk säger tröjförsäljning, så räknar de in en hel rad andra grejer också. De räknar in all merchandise och ditt varumärke, hur mycket det stärks. Så att det är inte så enkelt att du säljer 400 miljoner tröjor och sen är alla avbetalningar gjorda. Men om man tittar på United, så hela anledningen till att de inte sålde Wayne Rooney förra säsongen påstås ju vara att de inte hade en kommersiellt gångbar spelare, en kille de kan sätta på de här affischerna i på torgen i Tokyo liksom, och sälja tröjor och branda sin klubb och sälja sitt varumärke. Och det pågår ett krig hela tiden nu om de största marknaderna, vilken klubb som är mest populär, vem som säljer mest merchandise, för att det är väldigt viktigt, inte bara merchandise till TV-avtal, och det är turister som ska flygas in, och framförallt ska de här företagen få upp ögonen för dem, att det liksom finns en anledning att använda Manchester Uniteds logga när du säljer saker. Vi har ju sett på Chevrolet som finns på tröjan att de vill ju inte sälja några bilar i Storbritannien, de har ju bara köpt det där för att de ska sälja bilar i andra länder. Säger ju allt. Om du då har en riktigt stark marknadsspelare, en Zlatan Ibrahimovic, då kan du bli omåttligt populär även i sådana länder, på nya marknader. Du kan återerövra Asien, du kan bli stor i Indien, du kan få mer uppmärksamhet i USA, och på så sätt inte bara sälja tröjor där, utan framförallt locka företag där och branda sig med din tröja, eller på olika sätt använda sig av dig i din marknadsföring. Vi såg på PSG när Zlatan gick dit, det var inte bara så att han sålde Zlatan-tröjor i Sverige, utan det fanns ju till och med Zlatans namn på kvargprodukter i Sverige som var Sverige-tillverkade. Och bara den lilla samarbetet visar hur noga och hur långt ner i liksom de kommersiella gångarna du går för att hitta intäktsströmmar. Så att när Zlatan går till Manchester United nu så kan de ersätta Wayne Rooney och de kan sälja kvar i Indien. Så att det är väl kanon.
Undrar vad Volvo tycker om att han ska springa runt med Chevrolet på bröstet hela säsongen.
Ja, och Mourinho har väl en sponsordeal med Jaguar han. Så att ja, vi får se vilken bil Zlatan bilar med från Malmö till United. För han bilar ju uppenbarligen hem från Paris till Malmö. Och ja, från ett somrigt Paris till ett vintrigt Malmö. Det var också en liten tidsmaskin han tog där.
Ja, ja.
Klafffel kallas det, men det njöt vi av.
Det finns inga fel när Zlatan är inblandad.
Nej, jag. Så är det.
William Isaksson, det här är lite svår. Om Sjögren hade varit chefen i Liverpools transferkommitté, vilka beslut hade han då fattat?
Ja, men avskedda resten av Liverpools transferkommitté. Det är väl så envåldig härskare. Nej, den är knepig alltså, för att ja, det känns som möjligheterna och förväntningarna på Liverpool inte klaffar överhuvudtaget. Alla förväntar sig ju att Liverpool ska värva några av världens bästa spelare hela tiden. Sanningen är att Liverpool faktiskt inte har så mycket pengar om man jämför med konkurrenterna och inte har den dragningskraften. Så att de har ett otacksamt jobb.
Och heller inte har den historien.
Nej.
Av att plocka in stora spelare.
Nej.
Gör så, ge Klopp vad han vill ha.
Ge Klopp vad han vill ha och se till att sätta en organisation.
Budet från Crystal Palace.
Ta budet från Crystal Palace. Det är det första ni ska göra. Och sen sätta en organisation som genomför lämplig scouting och sen använda sin dragningskraft på nyttiga brittiska spelare där Liverpool fortfarande är en av de största klubbarna i världen att gå till.
Mm. Felix Envall skriver: varför snackas det inte mer om Kane? Trots hans dåliga EM har han trots allt vunnit skytteligan i Premier League för Spurs. Borde vara hett villebråd för någon av de större klubbarna. Inom parentes, inget illa ment om Spurs. Nej.
Snacka skit om Spurs. Det kan ingen vi, Niva här, ingen det, banka, nu kör vi.
Det kan vi ta. Faktum är att Tottenham håller nu på att förbereda ett nytt kontrakt för Harry Kane och det ska röra sig om 5 miljoner pund per säsong. Vilket ju inte låter som jättepengar ändå.
Han blir väldigt klart, lite pengar.
Klart bäst betald i klubben blir han. Men jämfört med de som Tottenham ska konkurrera med Manchester United, med Arsenal, med City, med Chelsea, så tjänar ju nästan hela startälverna ungefär de pengarna.
Ja, och skulle han vinna skytteligan igen så kan han ju på allvar dubbla sin lön om han går till någon av dem. Alltså på den nivån
ja,
är
ja,
det.
Ja, men utan tvekan.
Ja.
Men det är väl, det är väl en tredjedel ungefär vad Zlatan får i Manchester. Sen det är ju Zlatan, han kommer gratis och det är Manchester United och så vidare. Han har en av världens
största löner. Det är en säsong bara.
Ja, och så vidare. Men det är ändå Harry Kane.
Absolut, ja, någonstans sitter ju Harry Kane och hans agent och jämför sig, så det kan man väl vara säker på. Men det är det som är imponerande med Tottenham också, att de faktiskt har lyckats hålla ner det där. Även Christian Eriksen, när han var het på marknaden, vilket han inte riktigt är nu, lyckades de hålla på ganska låga nivåer hela tiden. Så att, det gör de jäkligt bra, och det är väl det man vill se om Leicester klarar av på samma sätt. Nu har de väl höjt Wardys lön två gånger redan säsongslutet, så att får se vart det slutar det där när alla andra ska kräva samma också. Men imponerande av Tottenham. Sen känns det ju som Harry Kane faktiskt, vilket man ju vill tro, ha lite klubbkänsla och vill hellre vinna någonting med Tottenham än att vinna någonting med någon annan engelsk klubb. Så att det är väl därför han stannar också. Och sen är ju inte Real Madrid, Barcelona eller Bayern München intresserade av Harry Kane. Så enkelt är det ju också.
Ja. Och det är ju, jag tror inte han vill till någon annan klubb i England.
Nej, det, sen någon gång om det liksom inte är lika kul i Tottenham, det är inte samma framåtvinda, det går inte lika bra. Det är klart att han också kommer snegla på sitt lönekonto. Det är ju mänskligt att om du kan dubbla din lön att du överväger det. Det så är det ju självklart, men just nu så finns det väl ingen anledning.
Byggsmyndigheten skriver: vilket Premier League-lag har gjort det bäst än så länge med tanke på deras olika förutsättningar? Jag tycker det är svårt att inte säga Manchester United.
Ja, för de har ju fått in det de skrek efter på ett sätt. Ja. Sen har ju de inte helt plötsligt en trupp för att vinna Premier League för det.
Nej.
Men absolut, de har gjort det bra.
Crystal Palace har förstås gjort det bra.
Ja, samtidigt har de ryckt precis allting och fått någonting. Så att, jag vet inte hur väl scoutat det är efter deras behov. Så, men ja. Det intressanta är ju att det står ganska still i dem man trodde skulle rusta rejält nu. Liksom. Manchester City har inte gått in på det sättet. Chelsea har inte heller gått in på det sättet ännu. De har visserligen köpt en Batshuayi och sådär. Men inte på det sättet. Man trodde det skulle bli en otäck kapprustning, och det har inte blivit. Så att vi får se vem som står med bäst trupp sen. Jag tycker att Citys trupp börjar bli mer ålderstigen. Jag tycker egentligen Chelseas trupp ser ser bättre ut ju. Mm.
Vi har fått en fråga från Emil Johansson. Han har Chelsea-loggan som bild på Twitter.
Det är inte helt ovanligt.
Vi gissar att han håller på Chelsea då.
Ja, det kan vi göra. Om man inte bara är väldigt, väldigt förtjust i designen. Det kan vara så.
Vi håller ingenting för omöjligt.
Nej.
Han undrar också, löser Chelsea någon mittback slash ytterback? Och Conte kan väl inte vara helt nöjd med den backuppsättningen som han ärver nu. John Stones, om inte Manchester City kniper honom då.
Ja, om Conte är intresserad av John Stones, det är väl det är som frågan. Är intressant. För att han var ju en Mourinho-scoutad spelare och han är ju inte, han, liksom, man kan inte checka i de boxarna. Jag tror att Conte är mest intresserad av en försvarsspelare på John Stones. Så att, jag är inte helt övertygad om att han vill ha honom heller. Det är ju en mittbackskrig fortfarande. Vi såg ju Barcelona tog ju Umtiti som visserligen startade senaste franska kvartsfinalmatchen här. Men han var inte så högt aktad innan EM på något sätt. Spelade Lyon och gjorde visserligen väldigt, väldigt bra. En väldigt attraktiv spelare, absolut. Men det visar att de har ju också fått scouta en bit ner för att hitta.
Vi såg också Manchester United agera väldigt snabbt på Bailly från Villarreal. Att de gjorde faktiskt klart den före någon av de andra. Så att ja, mittbackar är fortfarande heta villebråd.
Ja, men och du tänker mig att Conte kanske kommer blicka mot Serie A ändå, tryggheten han har där, för där finns det ju billigare mittbackar som kanske kan göra det jobbet han vill ha. Kanske inte blir det den allround backen på något sätt, men det är väl en teori i alla fall.
Lite förvånande att Juve kunde kliva in på Benatia så ohotade egentligen, med tanke på att det finns andra klubbar med stora transferbudgets och stora mittbacksbehov.
Samtidigt är Juventus, ska man inte glömma, en av världens mest aktade klubbar just nu. Så att, ja, man ska inte underskatta Juventus i vår lite Premier League-fixerade land.
Nej, precis. Så när vi, om vi bara ska knyta upp Chelsea då, så kom det också rykten om att Conte skulle vilja ha Pelle från Southampton till Chelsea. Det tror jag inte en spelare som Chelsea-supporterna kanske helst av allt ser. Samtidigt så är det intressant också att se hur Southampton blir sönderköpta och sönderköpta och sönderköpta år ut och år in. Det brukar ju bara vara Liverpool annars som köper alla Southampton-spelare.
Exakt, de har väl gett dem. Vi kom ju fram till att spekulera att Liverpool hade kunnat köpa hela Southampton för ungefär 3 gånger så mycket som de gett Southampton för spelare de senaste åren bara. Så att på den nivån är det. Men ja, Pelle, det känns ju som ett fantasilöst rykte bara. Oj, han har överraskat EM. Oj, det var Contes lag. Oj, men ska han inte ha honom då? Ja. Jag hoppas att han har större drömmar för sitt Chelsea än väl Graziano Pelle.
Det var väl brist på annat som gjorde att Pelle startade där överhuvudtaget.
Så var det ju. Det ska man vara tydlig med.
Hörrni, det var allt vi hann med den här tisdag eftermiddagen. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka snart igen. Puss och kram. Hej. I think I worked for 16 years here in England and I deserve a bit more credit than wrong information.